så känns det som att nu är impro en nyckel för att låsa upp det liksom innersta, det innersta kreativa rummet i skallen.
Mm.
Att bara liksom släppa loss.
Carl Persson är revifantast, internethumorist och improvisatör i Stockholmsgruppen Spin-off eller Spin-off. Han gjorde improdebut hos Dramaverket i Karlstad 2017 och har sedan dess dykt upp i diverse humor- och improsammanhang. Utöver impro skapar Carl revyinspirerat innehåll på TikTok och utbildar sig just nu inom kreativt skrivande på Skrivarakademin i Stockholm. Jag och Carl, vi pratar om hur impro påverkar den kreativa processen, om att utforska karaktärer och börja med impro redan som 15-åring. Vi pratar om game of the scene, dramaturgi och att spela med varandra och publiken. Dessutom så pratar vi om TikTok, korvstroganoff och stödskrattet. Här är avsnitt 64 med Carl Persson om hur impro påverkar andra konstformer. Hur kom det sig att du ville prata om vad impron har för liksom effekter eller hur det påverkar andra konstformer framförallt?
Just nu i livet är det impron gör med mig liksom preliminärt.
Bra, aktuellt för dig.
Ja, verkligen. Att jag har liksom inga... Jag har inga stora så drömmar om att starta egen klubb och sådär, utan för mig är impro bara ett sätt att, just nu i alla fall, att ja, men öppna upp liksom en kreativ del i min hjärna. Och i kontrast till allt annat jag gör som är väldigt stillasittande och skrivandet och sådär, så är det väldigt det är skönt att få in lite luft. Det är så ensamt då, att skriva och sitta i en stol och själv med en dator. Men det är också ett kreativt arbete. Så det är så skönt med impro att få in lite, att vädra hjärnan liksom, med lite energi och sådär. Så det är nog det som, ja, nog därför jag valde.
Ja, men det är väl spännande och det är väl annorlunda för mig i och med att jag bara gör impro och jag alltid får det här tipset om att göra annat som bara handlar lite mer. Men det känns långt ifrån mig att jag ska sitta mig ner och börja skriva. Det gör det verkligen. Men eller jag tänkte på det här om dagen faktiskt, att jag kanske skulle ha en kompis som heter Roman. Han börjar varje morgon med att skriva en timme för att skriva. Och han vill inte heller bli improvisatör på något sätt. Han vill bli skådis liksom och jobbar stenhårt för det. Men det hjälper nog honom. Vad är... Ja, om man... Okej, okay, jag lovar att vi ska prata om hur impro påverkar andra.
Ja.
Men jag personligen är också väldigt nyfiken på ju... Hur märker du att andra har påverkat ditt improviserande? Märker du det? Någon skillnad?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att i och med att jag som person har utvecklats så mycket i det andra jag gör. Alltså,
vad är det för någonting du gör då?
Vad gör jag?
Du gör ju många sketcher på...
Ja, precis. Jag sysslar med internethumor som är liksom inspirerad av... Någon typ av traditionell, eller någon liksom ganska svensk revytradition.
Just det, ja, just, grotesko, det är kanske inte revy så, men...
Ja, om en typ, alltså det är, ja men liksom, Hasse och Tage, Claes Eriksson, liksom.
Ja.
Jag tycker det är kul att rimma, typ.
De är ju roliga de där, alltså du är väldigt duktig på dem.
Ja, tack. Ja. Tack så mycket.
Och klipper själv också, eller?
Ja.
Ja, det är grymt, Carl. Ja. Riktigt, det är väldigt imponerande.
Tack så mycket. Det är väldigt roligt, men det är också något jag gör mycket så här, för att jag tycker att det är roligt att skriva såna saker.
Tycker jag märks.
Ja, vad bra.
Att du tycker att det är kul att göra roll.
Mm. Vilken tur, för det är, man vill ju inte att det ska, eller jag är rädd att det ska bli pretentiöst just eftersom att hela formatet jag har att jobba med, liksom Instagram/TikTok-formatet är ju i princip byggt ut efter att man inte ska lägga ner sig så mycket på att varken producera det eller konsumera det.
Ja, det är sant.
Så att det är ju... jag har inte direkt optimerat för att nå ut till den stora massan. För att jag gör ganska långa saker och det är så. Liksom. Ja, men det kan kännas lite, när jag tittar på det kan jag tycka att det, ja, men det där var lite try hard. Eller har du lagt ner sådär? Alltså.
Pretentiöst, eller?
Ja, precis. Pretentiöst. Och så, ja, men det är inte... Det är inte det här TikTok eller Instagram är till för. Att man ska hålla på så här liksom. Men sen så... Ja, men det, jag gör det ju för att jag tycker att det är kul. Liksom.
Just det.
Och vill öva också. Det är en skitbra övningssak. Och där känner jag att i och med att jag har gjort så mycket sånt och fått fatt på lite vad jag själv tycker är roligt. Både att se men också att förmedla. Så har jag tagit med mig det till improscenen. Att jag tycker att det är kul med kanske en viss typ av humor. Och jag tycker att det är kul när det får vara teatralt. Jag har ju liksom mer av en teaterbakgrund än en improbakgrund. Och just det teatrala har jag verkligen försökt både applicera på Instagram / TikTok-sakerna, men också på impron. Att jag gillar när det är liksom så här mastigt. Många har frågat mig liksom, ja, men filmar de liksom stående så där, så, alltså med mobilen stående läge på filmen så som det är när man kollar på. Och då känns det som att, eller de tänker att jag har filmat den liggande som om det ska vara någon så här film liksom. Och då känns det som att säga, ja, men det är teatralt för mig att folk känner att det finns, att det är större än vad det verkar.
Hey, kul! Fin komplimang ju.
Ja, verkligen. Det är, typ, det är nog den finaste. Jag har fått det 3 gånger. Filmar du det stående läge? Så då är jag så här, ja, kul vad fint sagt.
Ja, men det blir det ju. Det är det. Då får man den känslan.
Ja, precis. Ja, precis, att det är någonting större.
Ja, just det.
Och det har ju... Ja, nu ska vi inte prata för mycket om min Instagram, så, men det har ju liksom... det har jag spenderat väldigt mycket tid på.
Men alltså, jag är nyfiken. Jag sa ju till dig innan vi började podda att jag gör den här podden. Ja, nu är 80% för mig själv. Har det nog glidit ner till. I början var det 100% bara för mig själv.
Ja.
Men 80% nu. Och jag själv har ju lägger ut reels här liksom och säger att jag tycker det är svårt och veta hur jag ska. Jag känner igen också det där. Ja, men jag lägger ner mycket tid på att klippa liksom. Jag tycker inte att det, att jag når ändå inte ut genom någon slags brus.
Nej,
svårt.
Nej, alltså jag når ju inte, alltså när jag började så var ju det här att det inte var teatralt, att jag vet inte, tog upp och så, det var ju, då improviserade jag ju något och bara, för att jag fick en impuls och så gjorde jag något och så la jag upp och så var de kanske 10 sekunder långa,
ja.
Då gick det skitbra liksom.
Så för, den här clementiner.
Ja, exakt, den fick ju så supermycket typ och då, men det la jag inte ner någonting på. Och sen så när jag började lägga ner mig så bara, så dök det liksom. Och då, men det, då var det ju när jag började göra för min egen skull.
Ja.
Och för att jag ska...
Då är det ändå värt.
Ja, verkligen. Och att om någon... Jag vill inte skämmas över att visa upp det heller.
Nej.
För att det var lite skämmigt då, typ att säga, ja men...
Jaha.
Vad är det här liksom?
Clementinerna typ.
Ja, men exakt.
Jag såg ju när det var någon... Vi snabblar runt lite så här i temat. Det handlar ju primärt egentligen om, och som jag fortfarande vill prata om, hur impro blir påverkad av det du gör vid sidan om och hur det du gör vid sidan om påverkar impro. Och framförallt det senaste där för mig då bara. Men jag såg en sketch med dig exempelvis när du har sådana karaktärer, när du är en värmländsk bonde med elstäng som jäkla massa snus eller klockan. Det var klockren alltså. Men sådana gör det. Det är mycket sånger ju.
Ja, det var mer... Det var jag och en kompis som typ hittade roliga kläder och hittade en rolig röst. Och då gick vi ut och den improviserade vi liksom. Eller han filmade och jag
improviserade.
Ja, Hannes, ja. Och sen så klippte vi ut liksom, då filmade vi i så, jag vet inte, en kvart kanske. Och så klippte vi ut lite best bits och så fick det bli någonting.
Men för de är ändå ganska långa, typ 2-3 minuter.
Ja, absolut. Verkligen. Men
de är inte långa, men de är långa i kontexten av TikTok.
Ja, verkligen. Men då, det är ju verkligen sånt som jag gjorde för sig själv. Eller som vi gjorde för att det var kul.
Typ. Ja, kul.
Så här, ah, vi måste filma det här för att den här rösten var väldigt rolig. Typ. Och det att tillåta sig själv utforska sådana saker på Instagram har jag verkligen haft nytta av i impron.
Mm. Hur då?
Ja, men att hitta en röst och säga, ja, det där var en rolig röst.
Just det.
Och sen så istället för att bara, ja, nu går man vidare med livet.
Ja.
Så spenderar man liksom 2 timmar av sitt liv för att utforska den här karaktären liksom. Och att våga hänge sig till karaktärer på det viset.
Ja.
Jag kan få liksom, det här kommer låta pretentiöst, väldigt pretentiöst, men om man spelar långformsimpro så kan det komma till en punkt när jag får liksom respekt för karaktärerna. Eller att, och det behöver inte vara karaktärer som jag själv spelar, utan det kan också vara någon som spelar en karaktär så jävla bra. Så att jag börjar känna att det här är kött och blod nu. Och då är det så synd att lämna den när det är över.
Just det.
Och då om jag och Hannes då har skojat fram den här värmlänningen, då är det så synd att slösa bort den i ett internskämt.
Ja, ja.
Och så att jag tror att jag håller knasiga röster väldigt nära hjärtat, och jag vill inte att de ska dö liksom. Jag vill att de ska leva kvar på något vis.
Ja, spännande. Och det är som en mental inställning, är det som att ändå, jag tänkte på när du sa det, att det skulle vara skönt om jag själv gick in med när jag spelade, att fan, nu jag vill spela karaktärer så bra och så helhjärtat att jag när föreställningen är slut tycker att det är synd att föreställningen är slut. Inte för att jag inte längre får kul, utan för att jag kommer tappa min karaktär.
Ja, precis.
Så dels tänkte jag på det, så en inställning bara, bra takeaway. Och sen tänkte jag på att, eller undrar ifall du liksom har användning av de där karaktärerna då, alltså om du har karaktärer som du återbesöker. Jag har lättare för att prata skånska på scen, ja. Just typiskt, tror jag många har. Så.
Ja, som skitsvårt på skånska.
Okej.
Ja, förlåt.
Karaktärer som du har, som du återbesöker, och att de är väldigt lika varandra. Vad heter det? Ja, men man har sin sån här bag of tricks lite grann.
Ja.
Typiskt. Ja, visst, sådana moves har jag. Blixtlås eller det där droppen som du också kan göra. Space, alltså ljudeffekter som är coola. Eller jag kan gå in trappa så att det ser ut som man faktiskt går in trappa.
Ja.
Men typ sånt liksom. Som är lite show off skills på ett sätt. Det är inte samma sak som karaktär. Men om de karaktärerna finns som en karaktärsbas som du återanvänder, gör du det när du improvar?
Ja, så alltså jag har typ, det är ofta att man kopplar samman en dialekt med ett kroppsspråk, tycker jag. Att jag tycker att en värmlänning går på ett visst sätt. Och då om jag börjar prata värmländska, så då kommer man ju tillbaka i liksom att man bara putar lite med magen, för att man tänker att men en värmlänning har ölmage. Så är det ju. det är någon typ av objektiv bild av en värmlänning. Det är ju en karikatyr förstås, men de där, jag tänker absolut att även fast de inte får ett namn, så är det ju fortfarande en och samma karaktär som man återvänder till.
Brukar du tweaka den lite, göra någonting annorlunda?
Ja, absolut.
Medvetet, eller att det blir så bara?
Alltså, de kan ju ha olika livsinställning till exempel, olika agenda. Och just då, det gör ju mycket med hur man för sig. Och det kan ju göra, alltså,
med tempo kanske det påverkar. Och
ja, verkligen. Alltså, om man spelar någon med Örebromål, så är det ju lätt att man hamnar i någon som är trött på livet liksom.
För dialekten påverkar.
Ja, precis. Låter. Och det är också en sån sak att allt påverkar ju allt liksom. Alltså om jag går in med en som en värmlänning, så börjar man något med kroppen. Men då kanske jag blir giftad en livsåskådning till exempel av någon. Och då kanske automatiskt så förändras dialekten lite. Man går upp lite i liksom röstläge.
Ja, just det.
Nu kan vara för att man ska låta lite vänligare.
Ja.
Så att det blir som en dominospel. Att förändras någonting så automatiskt. Det är inte som att man går runt och tänker på, nu är jag lite snällare. Då ska jag liksom,
just det.
Då ska jag halta lite mindre.
Ja. Men är inte det en sak att träna på då, verkligen att hålla kvar? Man, när du broare går in, så man tänker då en pessimistisk livssyn för att den låter så.
Ja, exakt.
Och så blir man giftad att man är positiv och verkligen är det. Då blir det en kontrast som ju är...
Exakt, och där kan det slå slint för mig.
Ja, det är svårt ju.
Att det blir liksom så här, oj, hur ska jag liksom... Då kan man glida över i någon annan konstig dialekt. Dalmål typ, för där är alla glada liksom.
Ja, precis. Vad är det, en träningssak då kanske?
Ja.
Typ så.
Precis. Och jag har inte alls bemästrat det där på något vis, men... För att knyta an till liksom den
det vi började med, så har jag verkligen så hittat någon karaktär hemma, filmat det, gjort någon grej av den. Och sen ett tag senare kommit på ett improgig att just det, jag har ju den här rösten som är lite rolig.
Just det. Ja, det är ju fett. Du är ju, jag tycker du är, alltså, som improvisatör är du ju väldigt karaktärstark. Alltså.
Ja.
Roliga karaktärer i sig.
Mm.
Verkligen, sett dem i vilken situation som helst så det är roligt. Och mycket, det känns med röst, fysikalitet, mimik och sådär. Jag vet, Mick Napier pratar ju om att gå inifrån och ut eller utifrån och in lite grann. Han har två olika sådana sägningar och andra improvisatörer också. Men då låter det som att du är väldigt mycket utifrån. Alltså börja med en kropp, leda med en kroppsdel kanske. Eller är det så? Eller är det snarare, nu ska jag vara en värmlänning. Ut med magen, prata värmländska. Livet är gött.
Det varierar väldigt mycket. Att jag, alltså ibland så är det att jag bara vill komma in med en energi. Jag har ingen aning om vad jag ska säga liksom.
Just det.
Och en energi...
Det är bra.
Det, om man ser det som ett Venn-diagram så är ju energi och karaktär överlappar ju någonstans liksom.
Mm, absolut.
De där ringarna. Och att komma in, det kan ju verkligen göra, komma in med en energi eller bara såhär, nej nu ska jag bara gå in och vara en värmlänning liksom. Eller bara att såhär, ja men jag ska gå in och säga fiskare. Och så ska jag sätta mig och fiska. Och så får man, och så kanske motspelaren börjar prata. Och så hittar man sen hur man liksom besvarar det.
Mm.
För man vill ju också bemöta den andras energi.
Mm.
Den andras karaktär.
Vänta in och lyssna in vad den,
ja,
har, om den har en idé eller något ju.
Verkligen. För det är ju ibland, om man går in och sätter sig och fiskar och så är det någon som kommer in med en energi, så kanske då är det ju rätt dumt att ha bestämt sig för att nu ska jag puta med magen och prata värmländska liksom.
Ja, just det. Eller om du... Nej, men precis. Eller om du precis tar ett väldigt stort val med karaktär, klampa så att det låter som en slags stor, jag vet inte, T-Rex-kroppsspråk typ.
Ja.
Och den där bara vill komma och köpa mjölk av dig. Det blir ju väldigt kul då i och för sig.
Ja, precis.
Men det blir ju alltid den som blir rolig då på ett sätt. Eller det blir i alla fall en udda karaktär som har ett sånt kroppsspråk, om det är stort.
Mm.
Men det är en väldigt fin tillgång, tänker jag.
Mm.
Och någonting som jag själv blir inspirerad av och vill göra mer, som jag tycker är svårt liksom i det.
Mm.
Och försöka hitta min ingång om det utifrån och in eller inifrån och ut typ så.
Mm.
Tycker jag pendlar hela tiden.
Mm.
Men okej, så att hitta karaktär. Men det låter som att det kommer bara från, ja, om du leker liksom med polare. Imprar ihop med dem. Alltså hitta karaktär. Vi filmar lite och så klipper upp något.
Ja, men typ.
Och så
tar man med sig det liksom.
Ja.
Det sätter sig, om man tillåter sig själv att stanna kvar i den karaktären och filma och hålla på.
Mm.
Då sätter det sig i muskelminnet till slut också.
Mm.
Att det, då har man, då är den top of mind sen.
Mm.
Och det är väldigt tacksamt. Och så det jag har tagit med mig därifrån. Liksom.
Mm. Åt andra hållet då, så har jag hittat någon karaktär i någon improscen som du sen har kunnat använda till något, jag vet inte, Instagram-material eller fått en rolig idé om att sjunga om den här låten, om det här eller...
Jag vet inte, vi började, av någon anledning så började vi göra väldigt mycket, eller det var liksom en återkommande röst som i spin-off, som var någon som pratade västgötska.
Spin-off är en improgrupp du med i Stockholm?
Ja, precis.
Vilka är jag mer?
Det är jag, det är David Rundqvist, det är Johannes Mogren, det är Emil Broman och Lida Ingegård.
Jag vet ju det här, jag tycker bara kul att fråga för att jag, det är Karlstänget och Ida.
Ja, och Ida, ja exakt.
Göteborg kompis.
Ja. Nej men, det... Jo, vad var det? Precis. Det var ett tag som vi verkligen vi pratade väldigt mycket liksom västgötska, sån där... Skövdemål, precis. Och det var liksom... Vissa dialekter är väldigt lätta att ta till sig. Kanske för att de ligger nära ens egen. Att den ligger ganska nära värmländska. Liksom.
Mm.
Men den fastnade verkligen. Och jag tyckte det var så mycket karaktär i den. Och vi alla liksom tog åt oss den. Den kunde återkomma sådär. Och blev nästan alltid rolig. Alltså, nu kanske den är lite sliten. Så nu är det ingen som går in där längre. Men den tog jag med någon gång. För att den var också så, då hade jag liksom imprat så mycket med den där rösten och hört mina medspelare impra med den där jävla rösten. Så då var jag så här, men jag måste få ur med den också. Det kan ju vara det ibland, att man vill få ur sig någonting. Att man går och... Det är som när en låt har hakat upp sig på hjärnan.
Mm.
Att man bara vill sjunga låten från början till slut så man kan släppa den.
Ja, just det. Så kan det vara. Det kan ju bli farligt. Det kan ju verkligen bli att man borrar ner den ännu mer då i huvudet.
Ja. Ja, jo, det är, om man vågar ta risken att sjunga.
Ja,
ja, men det var verkligen en sån som jag bara ville typ så här, den hade fastnat och då kom den med på något, i någon sån Instagram-sketch liksom.
Ja, för du sa förut också att det var, alltså impron, att det är tråkigt att sitta och det fattar jag, eller liksom att man blir trött på att sitta själv på sin kammare och skriva så. Och att det låter som då att impron också ger en massa typ, jag vet inte, energi och glädje kanske primärt.
Ja, verkligen.
Snarare, jag tänkte först att det var så här content, innehåll till Instagram och så, men det låter mer som att det är andra.
Ja, verkligen. Det tar ju väldigt mycket... Nu...
Eller vad så gör du impro?
Jo, så att... Ja, det är en väldigt bra fråga. Det borde vara öppningsfrågan i alla de här poddarna. Varför gör du impro?
Ja, det är sant.
Ja, nej, men... Det har betytt olika saker under hela min improv-karriär, höll jag på att säga.
You want some, but...
No, we have water, but you know... Thank you anyway. But do you know if it's... Renate is still upstairs with the baby?
Yeah.
She's... Okay, cool. No, we just sit here and record the podcast, yeah.
Jo,
lite.
Ja. Men impro har liksom betytt olika saker i olika perioder i livet. Och jag började, när var det? 2017. Och då var jag 15 år.
Mm. Du var bara en liten pojke.
Ja, verkligen bara. Jag var en liten skitunge alltså. Och då var det ju för att det fanns det här coola liksom improgänget i Karlstad som skulle ha en öppen audition, varav jag kände folk i den gruppen.
Emil var med, din bror, eller?
Ja, han var inte med då. Han hade varit med och startat upp
Impro i sommar.
Ja, Impro i sommar, som var en liksom predecessor till Dramaverket. Men han var inte med, men jag hade ju liksom sett min bror då improvisera och tyckte det var väldigt roligt. Jag tyckte de var väldigt duktiga. Så då spenderade jag... Eller då kom jag med då. Och så, fast jag var så ung, och jag vet att det var en debatt inom den gruppen också. Carl är för ung liksom. Jag kan inte ta med honom. Han är 15 och han går på högstadiet. Han luktar skit. Men sen så fick jag vara med ändå. Och fick vänta ett tag med att gigga. Jag fick liksom vara där och lära mig och sådär. Och så var jag där till 2020 då. Och under den tiden så var det ju verkligen att så här, ja, men jag har en dröm om att få jobba med humor. Och det här är typ det enda humorsammanhanget som finns i Karlstad.
Mm. Just
och
det.
Jag kände mig skitstimulerad där och jag liksom fick utforska min så humoristiska kreativa röst där.
Mm.
Och det var väldigt roligt. Men samtidigt så var jag ju inte... Jag kanske var bra och rolig på scen, men jag var en usel improvisatör. Alltså, för att jag gick aldrig på impro. Jag hörde My prata om det här i den här podden. Om det här musiker som man måste liksom se mycket.
Just det, kolla på fotbollsmatcher innan du går och
spelar fotboll. Men i impro så brukar det, så är det inte ofta så liksom.
Nej, samtidigt sa du precis att du kollade på, alltså då.
Ja, men exakt, men sen så när jag kom med,
då
kollade jag aldrig på impro.
Nej.
Och jag grottade aldrig ner mig, jag gick aldrig på några kurser, jag bara gled in på den här räkmackan i den här gruppen.
Ja, det känns så. Mm.
Ja, men det var ju verkligen så. Och där var det också ganska löst. Det var egentligen, det hade ju inte... Det var ju ingen som hade så verkligen läst på om impro. Det var ju mer att den här gruppen hade liksom växt fram i, ja du vet ju hur det var liksom, du var också med. Och hittat sin egen typ av impro nästan. Vi hade aldrig pratat om Game of the Scene till exempel och sådär. Men sen då, när jag flyttade till Stockholm och med några från samma gäng då, startade upp en ny grupp, så bestämde vi oss att okej, nu ska vi lära oss impro liksom. För nu har vi hållit på med det här skitlänge. Då hade jag hållit på i 4 år med impro. Men aldrig riktigt så grottat ner mig och lärt mig på riktigt från grunden. Men då sa vi att ja, men nu ska vi lära oss liksom, vi ska öva mycket och vi ska ses och vi ska prata mycket om det och sådär. Och det gjorde jättemycket, och i samband med det, när man kom till Stockholm också, där det finns ett impro, det finns ju ändå ett impro-community där som inte finns i Karlstad, så kunde man börja gå på impro och träffa andra som håller på med impro och spela med andra som håller på med impro. Och det gjorde jättemycket med hela ens... Först, från en början, så rörde det till det skitmycket. Så här, men gud, vad är det man har hållit på med? Jag kände mig väldigt så tyglad, typ. Att jag gick runt och tänkte på massa regler och så här. Och det kan jag fortfarande känna så här. Eller nu har det börjat släppa, men... Att jag gled runt så fritt där på, i dramaverket. Och bara lallade nästan. Och sen så hamnar man i det här sammanhanget i Stockholm där... Det kanske förväntas att man ska kunna ett och annat också. Och då kände jag så här, ja men nu måste jag verkligen börja tänka på vad är det vi gör. Så där. Men det har varit jättekul. Och nu känner jag att jag håller på framförallt med impro. Nu när jag liksom har lämnat dramaverket och sådär. Så är liksom den tiden i dramaverket. Så känns det som att nu är impro en nyckel för att låsa upp det liksom innersta, det innersta kreativa rummet i skallen. Att bara liksom släppa loss. För att skrivandet är så ältande och ganska ångestladdat, och man sitter och ifrågasätter sina val hela tiden, och man säger, nej, det där tar vi om. Men i impro så tillåter man inte ta om. Man vet inte, om det inte är någon lek som handlar om att ta om, eller vad det kan vara.
Just det.
Men man är där och då, det finns inget innan, och man tänker inte på efter. Man är där verkligen. Och det har varit jätteviktigt för mig, tror jag, för att få liksom släppa lös min kreativa röst.
Men för mig låter det som... Eller det ska jag bara kommentera med räkmackan. Jag tänker att du gjorde audition på samma villkor som alla andra. Och dessutom hade du åldern emot dig. Det är som... Bara, alltså så.
Jo, men kanske i impro-världen då, om man säger så.
Just det.
Så är det verkligen räkmacka.
Ja, det är
det. Att jag, ja, verkligen. Men att inte ha gått kurser och så vidare.
Ja, men visst. Precis. Men det kommer ju samma för mig liksom ju efterhand, så får man ju lära sig, så har man lärt sig en himla massa,
ja,
innan det. Så som är kanske mer lek och lust, och man kan göra vad som helst. Så det som är spännande är ju att höra att du tyckte, eller som jag förstod det rätt liksom, att när du väl lärde dig lite, som jag tänker då, att det är impro, teori, game of the scene eller vad det kan vara i Stockholm där, när ni tänker att tog in Ellen också som coach,
ja,
framförallt. Att det öppnades upp och att du fick spela med andra, du fick se impro. Men att det var det som, alltså på ett sätt då, att reglerna frigjorde det innersta rum. Eller för att du var ju redan, som du sa ju, kunde vara väldigt kreativ i meningen av, ja men det finns en bra sägning som det, jag har inte släppt avsnittet där, men det är en engelsk gäst som säger att alla kan ta sig in i bankvalvet, men det är få som kan ta sig ut, i meningen av att alla kan hitta på crazy banära saker, eller det går ganska snabbt att vara kreativ liksom, säga knasiga saker på scenen. Det svåraste är när man spelar långform och ska ta hand om den. Ja, förklara och liksom göra det betydelsefullt och hålla kvar i det, eller det betyder någonting, eller varför säger vi det vi säger och sådär. Ja. Men om jag tolkar det rätt då, att det är också, alltså det, eller det är kanske det jag undrar, om det kreativa rummet låstes upp av att du började lära dig, ja men guidelines då, eller regler eller förhållningssätt, eller Eller varför gjorde du inte det innan redan när du var fris?
Jo, men det tycker jag att det gjorde. Men, ja, men i fråga om varför jag håller på med impro,
ja,
så var det en annan anledning då kanske. Mm. Under liksom den tiden. Än nu när jag framförallt håller på med impro för att komma åt det liksom kreativa delen, ja, av hjärnan.
Då var det ju lätt mer som att det var att det fanns, det var den humorformen som fanns att uttrycka sig i.
Ja, precis. I Karlstad. Det fanns ju Karlstad comedy och sådär.
Du gjorde ju någon stand-up, kommer jag ihåg.
Ja.
Så då var du ju också ung, 18 eller något.
Ja, exakt. Vad kan vara då? Något sånt. Men det är ju typ de två sammanhangen som finns liksom.
Ja, och sen finns ju Kambari och allt det här. Då har jag också varit med.
Ja, jo, men exakt. Jag försökte söka mig till alla, ja, det som fanns, eller som fanns på.
Det tyder ju på en väldigt liksom drivkraft i alla fall.
Ja, tack. Ja, jag var mycket mer driven då, tror jag. Jag var mycket mer modig då, att bara, ska man prova det? Ska man köra stand-up nu, liksom?
Just det, sen blev du vuxen sen.
Ja, exakt. Då skulle man köra stand-up i Stockholm istället. Och då var det en helt annan publik och en helt annan liksom miljö och skit. Men absolut det där med reglerna, att det har nästan påverkat mig på. Alltså så här, impron som konstform och som någonting jag sysslar med har liksom släppt in luft i det kreativa rummet. Men reglerna har jag också kunnat applicera på liksom den skrivna humorn. Alltså det är väldigt användbart att bara så här, okej, okay, det finns liksom, eller de här punkterna i Game of the Scene. Ja, men nu är det liksom first unusual thing. Allt det där funkar ju i skriven form också. Det ställs ju förstås andra krav på texten än vad det gör i ett impro-sammanhang. Alltså en del av impron är att det är kul. Alltså det är bara roligt att det här händer i stunden. Att saker som...
Det är improns inneboende fördel på något sätt.
Ja, men exakt. Och det är ju alltså ett skämt. Om man ska skriva ett skämt så kommer det... Alltså samma skämt kommer... Om man skriver ett jävligt bra skämt, då kommer det funka skitbra i ett skrivet sammanhang, och det kommer funka skitbra på ett impro-sammanhang. Men om man säger någonting roligt i ett impro-sammanhang, så är det inte säkert att det kommer funka bra i ett liksom skrivet sammanhang. Så att det går ju inte riktigt both ways det där. Men verktygslådan har varit användbar. För att utforma en humoristisk scen. Speciellt om liksom Game of the Scene. Att det jag tänker i de termerna liksom när jag skriver. Och det behöver inte ens vara när jag skriver humor, utan det kan vara när jag skriver prosa eller vad det kan vara. Att så här, ja, men nu, jag vill ha det här sagt med den här scenen, och då börja skriva, och sen så är det så här, det här är first unusual thing, det är inte humoristiskt, men det är unusual liksom. Och sen heightening, och nu vilar vi gamet och så här. Allt det där har jag haft jättemycket användning för i skrivandet också.
Har din lärare märkt någon skillnad i ditt sätt att uttrycka dig, eller har du fått någon återkoppling utifrån någon som inte håller på med impro, som har sagt att kul Carl, du börjar hitta någonting?
Nej. Alltså jag tror jag hade, de här grejerna hade jag nog med mig i början av utbildningen. Men jag har fått höra att jag så här, ja, men du som kan det här med dramaturgi. Och jag kan inte mycket om dramaturgi, men jag kan liksom, jag har lärt mig mycket via impro.
Vad menar de när de säger dramaturgi, tror du?
Ja men det finns ju motsvarande ord i så ett klassisk film, om man skriver filmmanus till exempel, det här inciting incident är ju motsvarande first unusual thing liksom.
Just det.
Så det kanske är att jag är bra på dramaturgi, fast jag har ett annat vokabulär för det, att jag har improvokabuläret.
Ja, men och samtidigt då, Game of the Scene är för mig så tydligt skillnaden i och komedi liksom, att man är, att det inte sker någon förändring i det. Alltså det sker en first unusual thing, eller Keith Johnson pratar ju om att bryta rutinen och sådär. Man sätter upp någonting, eller den här övningen också. Det var en gång en pojke som åt mjölk. Varje dag så hällde han upp ett glas med mjölk och drack det. Men ändå var mjölken slut. Så det bryter det första ovanliga. Eller det bryter rutinen liksom. Men det är ju mer en story, en narrativ övning. I mitt huvud då, dramaturgisk övning. Och det andra Game of the Scene är... Okej, det händer någonting. Mjölken kan fortfarande vara slut. Men det leder till ett beteende som är märkligt hos den här pojken.
Mm.
Som den sen fortsätter att göra. Den förändras inte. Den börjar dricka sitt, I don't know, blod då, för att den måste dricka. Den måste fukta sin stup hela tiden.
Mm.
Det är konstigt ju. Så.
Ja. Men det, du applicerar inte det på din impro?
Jo.
Ja.
Ja, det beror på vilken impro vi spelar. Men jättemycket.
Ja.
Alltså, absolut. Så. Men det är ju också, ja, verkligen så mellan karta och terräng liksom, att vad är först, eller jag tänker att Game of the Scene och allting sånt där kommer som en teori för att man tittade på roliga scener och så tittar man på varför var de här roliga.
Ja.
Ja, men de verkar dela det här att det verkar finnas något tydligt först och främst, så att det finns någonting som kan sticka ut därifrån.
Mm.
Sen verkar det vara roligare om man håller kvar i sin ståndpunkt istället för att ändra den.
Mm.
Om vi ändrar ståndpunkt eller att jag påverkas och ja, precis förändras mig mycket, då verkar det bli mer dramaturgiskt, typ så.
Okej. Så det är liksom att det kan finnas en övergång mellan de två, liksom. Att det liksom, att det är en stor skillnad.
Ja, jag tycker det är jättestor skillnad på hur man förhåller sig i scenen, liksom. Och också, det är väl därför det är bra olika vokabulär för också med dramaturgi och sådär. Eller jag tänker på det som så, bryta rutinen, så pratar jag mer med story.
Mm.
Och om jag säger first unusual thing, eller som nu när jag var i London, så pratar de ju om the shiny thing, som är fint tycker jag.
Mm.
Att det glittrar liksom.
Mm.
Både i varandras ögon då, tänker jag.
Mm.
För publiken, och att det glittrar genom att det sticker ut scenen. Mm. Och att det är något som vi vill packa upp och gräva. Det finns en skatt där liksom.
Aha.
Bara kul tanke. Liknelse. Som är för mig game, alltså komik, improviserad.
Mm.
Komedi eller sketchhumor då, som jag tänker också är mycket på sketchen.
Jag tänker att Game of the Scene är en typ av dramaturgi. En storybåge som resulterar i en förändring liksom.
Mm.
Och jag tycker det finns ju en förändring i Game of the Scene, dramaturgin då, enligt mig. Att det finns ju till exempel förändringen, den kanske är svag, men
ja,
förändringen att den karaktären som inte har ett skumt beteende, som ifrågasätter det skumma beteendet, att den, det kan ju vara så att den i slutet av scenen får en inblick liksom, att här, men gud, du har ju rätt liksom, då är det en dramaturgi. Och
just det, men det kan också sluta med att den skiljer sig från sin partner som bara vill äta glass hela tiden.
Ja, och då är det också en dramaturgi.
Ja, men det blir ju på ett sätt, jag har inte tänkt på det så faktiskt.
Nej,
men det är klart att scenen har ett händelseförlopp där det sker utveckling på något sätt, eller
ja,
åker åt något håll tidsmässigt liksom, det förändras.
Ja.
Världen påverkas kanske.
Mm.
Den konstiga karaktären kanske hamnar i fängelse.
Mm.
Får träffa Gud och änglar. Vad,
ja.
Men den kommer fortfarande fråga om glass. Mm. Så den ändras inte. Men scenen har en förändring. Ja, det stämmer ju såklart.
Ja.
Den går det inte.
Nej, precis.
Så men, utifrån det, ja, det är väldigt sant.
Men jag tänker att många så dramaturgibegrepp överlappar med geometrisinbegrepp.
Mm.
Eller många liksom beståndsdelar så. Och det, och jag har väl insett att jag har, att Game of the Scene-begreppen då är nära till hands, och att jag använder mig av dem snarare än så. Alltså, i skolan, eller jag brukar inte prata med folk om dramaturgi så mycket.
Nej.
Men för mig själv liksom, att så här, ja, men nu behöver jag vila gamet liksom, när jag skriver. Alltså, ja, men gamet är väl liksom tematiken i,
ja, roligt.
I,
just det.
I berättelsen som jag skriver på.
Yeah.
Jag gav faktiskt det som respons till en person som i min klass.
Du får vila gamet.
Ja, nej, jag sa vila tematiken så.
Ja,
att jag bara, men det är alltså,
ja.
Hur
togs det emot? Alltså, eller var det,
ja, nej, men jag tror att det var bra liksom.
Ja.
Men det var liksom, det hade jag ju inte sagt om jag inte hade det liksom improtänket att så här.
Nej.
Men nu har det varit väldigt hårt på det här liksom.
Mm.
Och det var liksom fantastisk text som man hade skrivit. Men att jag bara säger, ja, men vad skulle hända? Liksom? Man kanske ska prova det. Så här, vad händer om man tonar ner tematiken? För den kommer ligga där och dallra ändå. Liksom.
Mm.
För när man kollar på en improscen och man vilar gamet, så sitter ju publiken och säger, ja, nu kommer det snart igen. Mm. Liksom. Nu kommer det. Mm. Så. Och det är samma då när man, om man läser en bok. Att skit har hänt.
Mm.
Och sen så pratas det inte så mycket om den skiten. Men det ligger ändå och vibrerar.
Mm.
Det sipprar ju ner i hela texten.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, men spännande, det förstår jag. Ja, men bra, och att det är bra terminologi då, tänker jag, för att kunna prata om det. Eller kanske att man inte, det kanske, vad vet jag, finns något begrepp som menar samma sak, alltså vila som, men att man vill inte läsa om någon som bara har dåligt hela tiden, utan man vill också vila det dåliga beteendet. Mm. Men ja, det är kul ifall det byts ut när man pratar om någonting annat. Det är samma i samtal.
Mm.
Att man varierar vad man pratar om, och så kanske man kommer tillbaka till och pratar.
Samtal har ju verkligen en dramaturgi.
Ja.
Om det inte är kallprata. För man får, alltså...
Nej, just det. Har inte ett kallprat, kanske inte har det.
Nej, jag tänker att kallprat liksom per definition är helt dramaturgi befriat.
Jaha.
Men jag vet inte. Jag skulle gärna vilja höra ett kallprat med en, där det sker en förändring i någons liksom.
Ja, men kanske en inre förändring kanske.
Ja. Alltså,
jag har kallprat med en kompis som jag inte träffat på länge.
Mm.
Eller fan, vi pratar bara kallprat, och så den inre förändringen är, vad är det här? Varför pratar vi bara så här?
Mm.
Det vill jag inte träffa mer.
Ja. Eller, om du avslutar samtalet så, om du avslutar kallpratet med, det vill jag inte träffa mer.
Men om jag inte avslutar det så, utan om jag bara säger så här, ja, men kul att höras lite, vi syns.
Ja, det blir ju väldigt mycket då att man får anstränga sig för att läsa in den dåliga energin mellan raderna.
Ja, just det. Det är inte så tydligt kanske det.
Ja. Ja, det är fan, det är intressant det.
Men Carl, hur är det då om du ser från, du sa på rim och sådär, eller musikalimpro?
Mm.
Det gör du också i Stockholm en del.
Ja, alltså...
Eller?
Ja, jag inte så mycket nu, men jag har gjort. Men det är så... Jag är så dömande liksom, när, eftersom att jag syns... Det är kanske en sak som har påverkat negativt då.
Mm.
Är att när jag sysslar med mitt andra arbete så sitter jag liksom och så här försöker slipa hela tiden och försöker få till bra rim.
Mm.
Och i improsång då så är det lite att jag också vill ha till, jag vill få till bra rim.
Mm.
I impron. Och det är ju svårt att få till bra rim i impro. Det är mycket, det är liksom han, man, katt och hat. Mycket liksom.
Mm.
Och det tror jag att det är något jag försöker jobba med nu. Att inte hämma mig själv. Att tillåta katt och hat.
Mm.
Det är helt okej också. Liksom.
Då kanske att det är okej att det inte rimmar. Och...
Ja, men exakt. Verkligen.
Det är svårt ju.
Verkligen.
Att säga saker utan att rimma när man har börjat träna på att rimma.
Mm.
Typ. Men spännande att det är där i sången och i liksom att det är där som... Så jag tänker att det borde kunna vara samma även när du tillåter dig att skriva.
Ja, det känner jag aldrig av.
Nej.
Att det är liksom... Det är jättegott. Jag vet inte varför det är så. Varför jag inte känner att det är, att impron tar emot. För att jag skriver humor också.
Mm.
Att jag sysslar med skrivan.
Ja, precis.
Men musikalimpron gör ju kanske det. Men det är något jag försöker jobba med.
Mm.
Att inte döma det som kommer.
Mm. När du själv byter spår lite, men när du själv tittar på impro, om du har börjat göra det lite mer nu då, kanske egentligen mot det kosta, vad tycker du är kul? Vad tycker du är kul när improvisatörer gör? Går du därifrån och säger så här, fan, nu var det, vad kul, vad bra de var. Och vad gjorde de då? Sånt tycker jag alltid kul.
Jag tycker att det är kul när jag... För mig, jag har inte så liksom höga krav på impro. Mina två liksom stora krav, det är att jag som publik ska känna mig välkommen och liksom omhändertagen. Och som att nu spelar vi spelar inte bara för er, vi spelar också liksom med er. Det är vi leker i det här rummet. Liksom. Och det andra är att improvisatörerna har kul tillsammans också. Eller så att de hittar... de har ett sätt emot varandra som känns schysst och vänskapligt och sådär. Och det kan ju också vara tjuvnyp liksom.
Mm.
Det ingår ju i vänskap.
Mm.
Och att sätta dit varandra på ett smakfullt sätt och sådär.
Spelglädje.
Ja, verkligen. Mm. Och jag såg ett jag och spin-off, eller jag och David, Emil och Johannes var i London och såg på liksom en dubbelföreställning där. Kommer inte ihåg vad de hette, men första var en trio som var helt otroliga.
Den var så jättebra.
Var det på The Free Association?
Ja, exakt. Och sen så kom ett gäng som skulle göra någon typ av AI-impro. Där de började med att be om ursäkt liksom, för det vi kommer att få se.
Mm-hmm.
Och då känner jag i publiken att så här, okej. Vad är det här för sammanhang? Där vi måste liksom be om ursäkt för varann. När vi ska ha kul i det här rummet. Och sen så var föreställningen också bara att de höll på att tvivla hela tiden. Och det kändes inte som att det fanns det här liksom vänskapliga. Utan det var mer så här, alla skratt kom när AI gjorde någonting oväntat. Och då var det inte vi i rummet som upplevde någonting. Utan då var det ju liksom, eller jo, vi upplevde någonting. Men det var inte vi som, det känns inte som att vi tog del av liksom bra impro där det sker magi på scen, där det är folk som det sker ett utbyte liksom mellan människor. Men då var det bara, det var bara blajigt och ja, det var konstigt.
Och de tre första hade spelglädje.
De hade spelglädje och de var liksom, de omfamnade oss i publiken.
Just det, stod för det.
Stod för det. Och de var inte malliga heller. De kom inte och hade någon sån obehaglig pondus.
Nej.
Pondus ska man ju ha, men inte obehaglig pondus. Men de omfamnade publiken och de var liksom välkomnade och hela det där. Och det gjorde sån skillnad. För att det gjorde bara att jag köpte dem rakt av liksom.
Mm.
Så fort de började spela. Jag bara, ah, men jag vill vara i det här rummet. Jag vill se de här spela. Medan de andra, så fort de kom in så kände jag, hej, det här. Och så har jag tänkt på sen dess att ja, men egentligen allt jag förväntar mig av impro är att jag ska känna mig trygg med dem som står på scen och att jag ser att de är trygga med varandra. Sen så får det gärna vara roligt också.
Ja, men precis, det är klart. Ja, men trygghet och spelglädje.
Ja. Ja, det gör väl, man kommer väl jävligt långt på det.
Ja, det gör man ju. Det var väl det vi tyckte vi hade i dramaverket i början.
Ja, verkligen.
När vi kanske inte kunde så mycket impro-hantverket.
Nej, det blir ju väldigt roliga föreställningar ändå. Folk skrattade ju väldigt mycket.
Ja.
På något vis det som spelar roll.
Ja, ja men verkligen. Så mycket ändå en sån föreställning än en föreställning som är tekniskt snygg.
Mm.
Tror jag. Jag vet inte förresten. Ja, men om jag vill bli underhållen så gör jag ju såklart det. Men om jag vill lära mig, då kanske jag hellre ser den tekniskt snygga.
Absolut.
Så.
Verkligen. Ja, nej men, för det där, vi har pratat mycket om det i spin-off, att vara...
Säger man spin-off eller spin-off?
Ja, det gör man olika. Jag säger nog spin-off.
Ja, spin-off.
Spinna, det är lite snubb på det.
Ja, korvstråganoff.
Ja, precis.
Ja.
Ja, precis. Korvstråganoff eller korvstråganoff. Jag är nog mer korvstråganoff.
Alltså
mer spin-off.
Ja.
Ja. Nej, men vi har pratat om vad vi vill att gruppen ska vara. Och då har vi haft just de olika barometrarna. Som, ska det vara impro för improvisatörer som är tekniskt snyggt? Eller ska det vara publikfriande och sådär? Och det har varit väldigt intressant att prata om det. För att jag tror att jag... Varför jag vill typ hålla på med impro är för att det är ju beroende från kallande nästan.
Mm.
Alltså att få de där skratten.
Mm.
Och det där är ju också farligt att hamna där.
Mm.
För att man ska ju absolut inte göra allting för ett skratt. Men det är ju också... Det är det publiken kommer ihåg när de går därifrån. Om de skrattade jag liksom.
Mm. Ja,
dels så skrattar man inte. Och om de inte skrattar så vet du fan om de tycker att, om publiken tycker att det är bra impro.
Mm.
Det beror på vilken typ av impro. Om det är liksom dramatisk impro är det en annan sak. Men impro comedy.
Mm.
Så att jag tycker också att det är klart att saker kan vara väldigt tekniskt snyggt och sådär. Och man kan bli imponerad av hur tight en grupp är. Men det spelar också faktiskt väldigt mycket roll. Är det roligt?
Mm.
Jag går nog hellre på rolig intro än tekniskt bra intro.
Jag tror att gemene man gör det.
Ja.
Och att kanske ifall jag som ser väldigt mycket impro som jag vill njuta av. Jag tycker det är jävligt kul att se personer som har roligt själva. Om det inte tar över hand heller. Alltså, om det är någon som skrattar för mycket i meningen av att det aldrig kommer. Den kan inte ha sådär.
Ja.
Att det nästan kan bli internt på scenen. Att de skrattar för att de tycker att det är jobbigt. Ja, precis. Då är det inte riktigt med. Men när de skrattar åt varandra eller att man tycker att det blir svårt eller hur ska ni hantera det? Då är vi ju med dem i publiken och det är väldigt kul.
Exakt.
Bara se människor förhålla sig till någonting som är väldigt svårt och jobbigt. Och att om man gör det med ett lättsamt förhållningssätt är väldigt befriande tycker jag att se. Och det är mysigt och härligt och kul. Mm. Så.
Precis, för det kan ju verkligen vara ett scenario där det är där det är en scen där det uppstår någonting som är svårt att hantera. Och så löser de det direkt.
Mm.
Så är det väldigt tekniskt snyggt, men de löser inget, det är inget kul.
Eller
de kanske inte, det kanske inte blir något kul av det.
Nej, just det.
Men de löser det liksom snyggt och liksom effektivt. Och då får jag ju hellre sitta i en salong där vi kan så här... Ja, nu får de det tufft och svårt. Och vi ser på impositörerna att nu är det tufft och svårt.
Ja, verkligen.
Men, och så kommer han med en curveball här. Och så liksom händer grejer. Och man, alltså, hellre sitta i en sån salong där det känns som att... För det är där utbytet kommer mellan dem på scen och publiken också.
Mm.
Det mer abstrakta utbytet än kan vi få ett ord? Utbytet.
Just det. Just det.
När vi känner... När vi lever oss in i någons impro-struggle liksom. Och att det blir roligt. Och det är också ett sätt att visa stöd. Att skratta med personen som blir satt i en tuff
sits. Verkligen, verkligen.
Som publik får visa stöd.
Ja.
Som också sen besvaras i en bra replik. Då sker ett utbyte. Jag tror att man underskattar publikens... roll i en impro-föreställning.
Ja, och välvilja kanske.
Ja, så. Verkligen.
Det är sant, det är sant.
Men jag upplever ju väldigt sällan att det är stödskratt i impro.
När du säger stödskratt menar du att man skrattar för att vara snäll?
Ja, precis.
Okay.
Att folk skrattar för att så här, inte det ska bli dålig stämning i rummet. För så, det tänker jag är så typiskt så stand-up-skratt.
Ja, det kanske det kan vara. Jag har varit på så få stand-up-föreställningar men jag kan tänka att det är så. Nej, aldrig impro. Det är snarare så som att man behöver verkligen... För att folk ska skratta så måste de tycka att det är kul.
Mm.
Annars vill man nog inte skratta.
Nej,
exakt. Ganska tydligt.
Precis.
Men jag tänkte med stödskrattet att man skrattar... När man skrattar genuint så stöder man dem.
Ja, exakt.
Scenen.
Det är ju ett bra stödskratt.
Ja.
Och det sker ju impro.
Ja, precis. Och även åt varandra eller med varandra på scenen som improvisatörer.
Mm.
Att jag skrattar åt Karl för Karl har satt sin knipa här. Eller sa ett misstag här. Eller bara är väldigt rolig. Eller...
Ja.
Så, verkligen.
Ja, jag tycker det är fint. Och det är nog det värsta en improföreställning kan göra, att exkludera den delen av impron.
Just det, ja, men det är på sent.
För min del i alla fall, eller jag är inte så intresserad av att se det.
Nej.
Men det är ju otroligt det är ju imponerande med tekniskt bra impro. Men om jag vill gå och se impro så vill jag skratta och jag vill vara där med improvisatörerna liksom.
Jag vet aldrig om jag har sett faktiskt, om jag ska vara en tekniskt bra föreställning som inte heller var rolig.
Nej.
Jag tror inte det. Men jag har sett en tekniskt bra föreställning som också var rolig. Där improvisatörerna själva inte skrattade, men man såg att de hade kul.
Ja.
Men det är också någonting ytterligare så bara.
Mm. Ja. Ja, men älskar publiken då.
Ja, just det. Gå in med det.
Villkorslöst älskar publiken.
Just det.
Du ska inte älska dem för att de ska älska dig, utan du ska älska dem så kommer de att älska dig.
Just det. Titta på dem innan, kanske man går upp på scen och
med
snälla, fina ögon. Och, eller känna så, ja.
Mm.
Är det någonting som händer i ditt liv som du vill kanske pusha för att göra reklam? Jag vet att du ska med den 4 maj i Karlstad.
Ja, exakt.
På Improlympiska spelen.
Precis.
Och kanske på musikalen också, eller hur?
Ja, ja, exakt.
Då blir det musikal.
Jajamän, men då kommer jag att släppa det här.
Ja, det tror jag också.
Men impro gånger 2 då. Och när man ändå är i Karlstad så måste man ju gå på Improvision Song Contest då, så.
På fredagen där.
På fredagen.
Låt i Stockholm. Följ spin-off kanske.
Ja, följ spin-off improv.
Vad sa du?
Ät spin-off improv. Fan.
Det är olika.
Ja, nej, men på Instagram och håll utkik.
Det ska vi spela.
Det ska vi.
Det ska bli skitkul.
Det ska bli skitkul, Hjalmar.
Tack för att du kom, Carl.
Tack, Hjalmar.
I podden alltså.
Mm, ja.